I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning.
Hej Karin!
Hej Peppe!
Äntligen säger jag.
Och äntligen säger jag. Vet du, det känns som att det finns en sån där lite mystrygg vemodskänsla i att vi är tillbaka i höstrutinerna. Förstår du vad jag menar?
Ja,
som det där när man
verkligen.
Liksom köpte bänkpapper och skulle börja skolan igen efter sommaren och det blev lite kallt på kvällarna och sådär.
Ja.
Det är liksom härligt på ett sätt. Jag känner att efter det här, det är ju kaos i mitt liv när jag inte får prata med dig varje vecka förstås. Så det är lite skönt att vi är tillbaka här och det är kvällning här i Sverige och min whisky är upphälld och du vet, barnen sover.
Ja, men det är så mysigt. Jag känner faktiskt när jag ringde upp dig och hörde din röst blev jag. Det här kan vara jetlaggen, men det är också känslorna. Blir nästan lite sådär tårögd. Det var sådär, där det. Nu är vi tillbaka.
Ja, men det är så. Det är viktigt med det här med podden. Och jag är så tacksam till er som har hört av er och sagt att det är okej. Vi kan vänta på nästa podd. Det är ju den här lite ångesten som att inte ha gjort läxan, du vet. Eller man har en tenta man inte har pluggat för. Så känns det när vi inte levererar varje vecka. Men det har faktiskt varit omöjligt att få ihop det. Så.
Men också så där den känslan av att göra någon besviken.
Ja.
Du har kanske för höga tankar om folk som lyssnar liksom om mig själv och den här podden. Men jag känner verkligen att man vill ju inte att någon ska. Ja, men någon ska bli besviken på oss. Det kan man säkert analysera evigheter också. Att handla om någon sån här duktig flicka-syndrom. Att på något sätt behaga hela tiden och inte vara den som släckar. Men nu är vi i alla fall tillbaka.
Nu är vi tillbaka.
Och Karin, jag har en fråga till dig. Vad har du läst i veckan?
I den veckan har jag läst Moderskap av Sheila Heti, tror jag man uttalar det. H-E-T-I.
Och den har jag också läst.
Den har du också läst, som av en händelse. Och det är en Bonniers bok. Den har en sån här endorsement.
En blurb.
Ja, ett sånt litet citat, en rekommendation från Miranda July, som är liksom kändisfeminist kan man säga. Läs den och prata. Och sen så står det på baksidan, vad vinner den kvinna som skaffar barn och vad offrar hon? Vad vinner och vad offrar den som avstår? Så den ska vi prata om. Sen så har jag lovat prata om Stina Stor som, och hennes debutroman. Eller novellsamling kan man väl säga. Som heter Bli som folk, som är helt fantastisk. Men du då, vad har du läst?
Ja, men jag lyssnade också på Stina Stor, men det var ännu i Stockholm. Jag vet exakt var jag lyssnade på den också. Jag promenerade genom Tessinparken när jag lyssnade på den första novellen. Visst är det spännande hur ens liksom ljudminne eller ens hörselminne kopplas starkt till platser. Har du det också?
Ja, om jag har det. Och det roliga är att när jag lyssnar om på romaner eller läser om det, något som jag har lyssnat på tidigare, så ser jag bara ogräs framför mig för att jag lyssnar på så jäkla mycket ljudböcker när jag är i trädgården och håller på. Eller du vet, så här, klippen och en jäkla hassel med en häcksax, eller lite aggressivt. Och det är samma sak med såna här poddar. Ja. Så jag träffade en person en gång vars podd jag hade lyssnat på, och jag hade blivit helt engagerad i den där. Och jag bara, vet du, jag stod och klippte en hasselhäck och lyssnade på, fan vad bra det var. Och hon var helt ointresserad av att höra vad jag gjorde medan jag lyssnade på hennes podd, såklart. Jag vill också, apropå det, prata om Sara Danius senaste sommarprat. Om du har hunnit lyssna på det.
Ja, men jag lyssnade på det i natten när jag var jetlagvaken. Vilket sommarprat alltså.
Ja, det var liksom håll käften sommarpratet, skulle jag vilja säga.
Men det tar vi lite senare, va?
Ja, det gör vi.
Jag läste en bok som heter Bara lite till, skriven av finlandssvenska Heidi Hakala, som jag full disclosure känner, eftersom hon också är finlandssvensk och alla finlandssvenskar känner varandra. Men jag tänker inte leva mig själv.
Dessutom.
Ja, fast vi är faktiskt inte släkt. Men,
eller?
Men, ja, eller det vet jag faktiskt inte, att alla är vi släkt på något sätt. Men, ja, men jag tänker inte leva mig själv, utan jag tänker bara prata om den, för jag tyckte om den.
Ja, men vad bra. Men du, jag tycker nästan vi börjar med Sheila Hetty. Jag önskar att jag visste jag uttalar det där. Det känns väldigt oproffsigt, men vi säger att
jag satt och funderade på om hon uttalade det, och så är det så lättnad av att du som sa hennes namn. Alltså, den här boken är ju en bok som jag längtar efter att läsa ända sedan jag hörde talas om den. Du och jag fick ju höra talas om den tillsammans över en frukost i början av sommaren, och så har jag bara längtat efter att få läsa den, för det är ju minst sagt ett aktuellt ämne. Eller ja, kanske inte så längre, det var ett mer aktuellt ämne mellan 30 och 40, men det är ju ett ämne som man kan fundera på, att ska man få barn eller inte. För mig har liksom det aldrig varit en självklarhet att jag vill bli någons mamma. Hur har det varit för dig förresten?
Nej, det har det inte varit. Utan den viljan kom till mig sent i livet, och då hade jag ju turen att det funkade, för så är det ju inte alltid. Men det är inte helt okomplicerat, och jag har inte varit speciellt intresserad av barn eller så. Jag är inte en sån där som, får jag hålla, du vet.
Nej, inte heller.
Det är jag fortfarande inte. Och det vet jag att jag har haft minst en pojkvän som har tyckt att det har varit liksom märkligt. Typ att jag är i grund och botten förmodligen ond som människa. För att det är liksom onaturligt med en kvinna som inte bara svimmar av cuteness overload så fort det är en bebis inom zonen.
Men det som jag tycker är intressant i den här boken är att hur den här Sheila Hetty, eller hur man uttalar hennes efternamn, skriver om hur samhällets förväntningar på kvinnor och att kvinnor ska få barn. Och när jag läser den här boken känner jag att det finns säkert, det är aldrig så svart och vitt, men det finns säkert en massa kvinnor som vill få barn, för att inte få barn är liksom ett mer skrämmande alternativ. De flesta får ju ändå barn, och då kommer man kanske inte att ångra sig. Jag tänker att det är vanligare att folk tror att man ångrar sig om man inte har valt att få barn än om man har fått barn. För den här barnnormen är ändå så otroligt stark, och hela vårt samhälle nästan uppbyggt efter att man ska vara mamma, pappa, barn. Jag menar det som vi ser i filmer och läser om i böcker och liksom, och ser helt enkelt, men det, som, det får man bekräftat hela tiden. Ja, du går inte helt fel om du väljer att skaffa barn och liksom ha en kärnfamilj. Däremot om man som kvinna väljer att inte ha barn och inte kan komma med en vettig förklaring till varför, som att man helt enkelt fysiskt inte kan få barn eller någon annan eller har en karriär som verkligen som man offrar hela sitt liv åt den karriären, då är det en acceptabel, någorlunda acceptabel orsak att inte få barn. Men är man bara sådär, nej, jag tycker att livet är roligare, är det otroligt provocerande.
Ja, då är det ju betraktad som empatistörd. Och sen så en annan grej, att du måste ju också finna dig i att ständigt bli ifrågasatt och få ovälkomna så kallade goda råd och så vidare. Jag tänker lite på den här Nuckan, den romanen, ja. om det här med singelskapet, att det borde finnas liksom en checklista på saker du inte ska säga till kvinnor som har valt att inte skaffa barn. Liksom. Skit i att säga de här sakerna. Åh, du kommer ångra dig. Eller vad beror det här på? Har du haft en tuff barndom? Eller bla bla bla. Eller du kanske inte har träffat en rätte. Eller vad man nu kan tänka sig. Eller hur kan du känna dig som en riktig kvinna? Jag vet inte. Det finns säkert 1000 idiotiska saker som folk säger.
Men kan det delvis bero på det att just att det är så otroligt provocerande att en kvinna inte väljer att följa den här liksom starkaste normen av alla? Och kvinnor som väljer liksom att vara fria, för det är verkligen en enorm frihet att inte ha ansvar över barn, att de liksom blir hotfulla i samhället. Eller tycker jag att den här Sheila Hattie skriver om att det är liksom någonting hotfullt med kvinnor som har en massa tid över och som inte behöver liksom tänka på att det här kan jag inte göra för då kanske mina barn kommer att lida, utan så bara är färdiga att gå in i samhället som vilken som helst man. Att det är det skrämmer människor, både andra kvinnor och framförallt män.
Det är liksom jätteläskigt, för att då kan man ju inte malla in dem i det här att du ska vara slav under dina hormoner och ditt havandeskap och förlossning och bla 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 bla. Det är ju jättejobbigt. Och sen finns ju en jättegammal norm som handlar om att ett kvinnoliv inte är värdefullt om du inte är mor. Det är lika med noll. Du är liksom ett intet. Och det är lite besläktat också till det här singel... eller tvåsamhetsnormen då, att du får ditt värde som kvinna om du är som någon slags accessoar till en man eller tillhörande en man, som de sa, och eller som en mor då till helst söner, då får du ett större värde, eller ett värde.
Alltså, så intressant att du säger det där, för att jag är med i en Facebookgrupp där någon skrev att vad jämföra liksom mäns Instagram-profiler jämfört med kvinnor, så hur vanligt det är att kvinnor skriver hej, jag heter så, jag är så gammal, min man heter det och mina barn är födda det året och det året. Och sen i själva flödet finns det bilder på hela familjen och mannen och kvinnan. Medan män skriver hej, jag heter så, jag jobbar med det, punkt. Liksom inget liksom en CV med uppräkning av hur många barn eller vilken fru han har. Och sen i själva flödet finns det bara bilder på honom, inte så mycket liksom familjebilder. Och det kanske handlar om att, det min kompis skrev, att det kanske handlar om att kvinnor är uppfostrade, eller vårt samhälle uppfostrar kvinnor att familjen är ungefär det viktigaste man kan ha på sitt CV. Det är liksom en bekräftelse om att man är en riktig kvinna, man har liksom uppfyllt sin samhälleliga uppgift genom att vara en del av kärnfamiljen.
Och det är ganska svårt att stå emot den normen, tycker jag ibland, när jag är i sammanhang med män i maktpositioner som är så här lite lilla gumman, klapp på huvudet. Ja, jag vet inte om du var med på den här tiden, men du vet, då är det lätt att jag säger så här, ja, nej, men jag är ju trebarnsmor, du vet, eller någonting sånt där. Ja. Istället för att säga, jag är 45, jag var med då.
Ja.
Det är väldigt konstigt, ja, så skulle ju aldrig en man säga.
Nej.
Jo, jag har livserfarenhet för jag är far, liksom.
Nej. Nej, verkligen. Men liksom, och jag tycker den här frågeställningen som finns i moderskap är jätteintressant, för det handlar alltså om en kvinna i liksom, nu minns jag inte exakt, hon var knappt 40 som funderar på att nu börjar liksom tiden kanske ta slut om jag verkligen vill ha barn, och vill jag ha barn för att samhället säger att jag ska ha barn, eller vill jag liksom det innerst inne, och är en riktig kvinna om jag inte får barn. Och det är liksom, det är intressant att diskutera, men jag tycker att själva boken faktiskt inte är så superbra, för det känns mest som hon är så otroligt privilegierad som, alltså det är klart som ska få ställa den här frågeställningen, men det är nästan lite tjatigt i längden, när man känner att men herregud, Nu har du ställt de här frågorna. Det kanske skulle räcka som en pamflett. Det kanske inte håller hela boken igenom, så känner jag. Det liksom blir för mycket ältande kring ska hon ha barn eller inte barn. Man bara, det liksom, jag tappar intresse ungefär halvvägs. Sen tvingar mig själv att liksom läsa nästan till slutet. Men jag kände att jag blir inte tillräckligt engagerad för att det ska hålla hela vägen.
Här är en fråga. Tror du att du hade varit mer engagerad om du själv hade varit i den situationen? Det vill säga fundera läget.
Ja, kanske det faktiskt. Kanske jag känns att kanske jag har gått vidare från den här frågeställningen, för jag kan ju absolut känna igen mig i den. Mm. Eftersom jag har också varit där och tänkt att ska jag tror liksom inte att jag tror att jag skulle ha varit lika lycklig utan barn. Så nu måste jag såklart säga att jag faktiskt älskar mina barn också, ifall någon misstänkt att jag inte gör det. Men jag tror liksom inte att det är liksom att kvinnor utan barn olyckliga, kvinnor med barn lyckliga. Jag tror liksom att de flesta livsval är både bra och dåliga samtidigt. Och både, man är både lycklig och olycklig samtidigt. Men ja, det kan känna att jag kanske är för empatilös, liksom, jag är empatilös som liksom inte riktigt kan sätta mig in hela vägen i den här boken och hennes tankegångar. Men det som jag tycker jag håller med om, alltså på blurben det står så här, den här boken går inte att sluta citera. Det stämmer verkligen, för att den liksom är full med små hundöron och liksom understräckningar av meningar som jag tycker är jätteintressanta. Jag tänkte bland annat när hon skriver om abort, att liksom varför, för abortfrågan är ju aktuell både liksom inför, när de är i Sverige hos er inom, i och med liksom att SD verkar bli så stora, för att inte tala om här i USA där liksom vissa delstater har stiftat lagar om att man får inte göra abort efter vecka, fan nu minns jag inte, jag tror det var efter vecka 6, det är få människor som ens vet att de är gravida efter vecka 6, alltså abortlagstiftning är något som allt mer ifrågasätts. Och skriver hon men så skriver hon väldigt bra om det här att egentligen handlar liksom såklart inte abort om omsorg kring det här ofödda fostret, utan det handlar ju helt enkelt bara om det att kontrollera kvinnor, att inte låta, att liksom hålla kvinnor som mödrar. Det är bättre att kvinnor är upptagna med att föda barn och ta hand om barn än motsatsen, att de väljer att inte göra det, för då är de genast hotfulla. Då har de tid och engagemang att göra annat, som till exempel att stå emot patriarkala strukturer.
Handmaid's Tale.
Ja, men verkligen.
Jag tycker att hon lät jävligt omogen. Förlåt, jag blev lite uttråkad, för att jag kände att det var så här, sitta med en sån där, du vet, så här gammal tjejkompis som man egentligen har vuxit ifrån, som bara sitter och ältar om sig själv och sina magproblem och sina drömmar och bara... Och det kanske är... Nu är jag jättefördomsfull, jag måste bara slänga in att jag vet att jag är det, men det är som att hon har haft lite för mycket tid. Liksom. Okej, du kanske inte vill ha barn. Du kanske skaffat 10 hundar då, eller någonting. Sluta, håll på och vänd ut och in på dig själv och dina drömmar och ditt ego. Den är lite för lång, jag håller med. Och då tappar jag fokus när hon tappar fokus.
Så här skrev hon. Igår pratade jag i telefon med Teresa som är 50-årsåldern. Jag sa att det kändes som om människor runt omkring mig plötsligt låg steget före med sina äktenskap, sina hus, sina barn, sina sparpengar. Hon sa att den som känner så måste ta närmare titt på sina egentliga värderingar. Vi måste leva i enlighet med våra värderingar. De flesta människor sköljs liksom bara med i det konventionella livet, det liv som pressen är så stor att leva. Men hur kan bara en väg vara legitim? Hon sa att den vägen oftast inte ens är den rätta för många av dem som finner sig på den. Det blir 45-50 och sen tar det stopp. Det är lätt att flyta på ytan, sa hon, men bara en begränsad tid. Men jag tänker att den kanske ger en tröst i alla fall, att man är inte ensam. Jag tror att många kvinnor verkligen sitter och funderar på om de verkligen vill ha barn eller inte. Då kanske det kan man kan finna en tröst i att veta att man sannoliken inte är ensam. Att den där normen och liksom den här kärnfamiljschatet runt omkring en, att det är massa väldigt ambivalenta människor som lever i den. Att man liksom inte är en unik snöflinga om sina tankar om att få barn eller inte.
Nej, och att det inte finns något, världen är inte uppdelad i liksom lyckliga barnaföderskor och olyckliga icke-mödrar. Liksom, utan det finns, ja, men att få barn medför en stor lycka men också en stor olycka på, eller vad man ska säga, en eller flera.
Ja.
Flera små. Ja, jag måste också säga att jag älskar mina barn. Varför måste vi säga det? Det är också konstigt.
Ja, jag tänker... Jag vet att det är så brasklat. Det är klart man gör det. Varför måste man säga så fort man tar... Men tänk det, men det måste ju också vara en kvinnofall där. Så fort man liksom kritiserar kärnfamiljen eller, liksom, eller säger att nej, jag tyckte faktiskt det var skitjobbigt att göra det ena eller det andra som inkluderar barn, så är man tvungen att säga, ja men obs, jag tycker ändå om dem. Men det är ju otroligt dumt. Folk, det
eller
fattar
om
ju
om
alla.
Om ens kar har betett sig liksom idiotiskt så måste man säga... Ja, jag älskar ju vederbörande, men, och han har så många goda sidor. Men han är inte riktigt lika bra på att bädda in det så att man inte, så att man fortfarande är lite mjuk och fluffig och feminin och kärleksfull.
Kanske faktiskt borde vara, tillåta sig själv vara lite mindre lojal mot speciellt kanske sina män eller sin man, beror på hur många man har, men sin man. Tänker, ja, det kanske jag också att gå på något sätt patriarkatets vägar att hela tiden liksom säga, men vi har det faktiskt jättebra, vanligtvis har vi det superbra. Jag menar, om man ibland är en asshole så är det väl ganska mänskligt, och, men då kommer man ju inte säga det istället för att, men det kanske också är det att det finns någon slags prestige i att vara så otroligt lycklig hela tiden och lyckad.
Ja, där har du det tror jag. Jag tror att det snarare är det, att man vill ju inte att folk ska lägga huvudet på sned och bara, oj, har ni det svårt?
Nej.
Du vet,
man vill liksom inte unna säga, någon det.
Nej, precis. Ja. Så här, det är bara allt du ser på Instagram är sant. Punkt.
Ja. Okej, hörru, men Stina Stor då?
Stina Stor, hur tror du Stina Stor ser ut? Du får inte bildgoogla. Beskriv hur hon ser ut.
Ja, men jag tror att hon är... jag tror att hon är blond och har långt hår och ser liksom... alltså jag vill inte använda ordet rejäl, men jag vill säga att jag tycker att hon ser... ja, men hon ser frisk ut. Hon ser lite norsk ut, så som jag fördomsfullt tycker att norrmän ser ut.
Mm, jag förstår.
Slut på svördom.
Jag har bildgooglat henne och hon ser ut som en intellektuell norrlänning gör i mitt huvud. En intellektuell norrländsk debutförfattare.
Du får beskriva henne lite mer än så.
Hon har en tjock fläta som hänger över ena axeln, så här kastanjebrun, men inte liksom så här lagom rufsig. Sen har hon en gubbkeps i urblekt svart sammet.
Ja, givetvis.
Osminkad och så här norskt frisk hy, liksom, ja. Man ska säga. Inte solbränd dock. Och sen så har hon en rutig skjorta och väst.
Jaha!
Inte det?
Ja.
En intellektuell debutant, författardebutant från Västerbotten. Jag vet inte varför jag gick ut och på... Det är helt ointressant faktiskt hur hon ser ut. Skit i det. Nu ska vi prata om hennes litterära vattendrag, bokstavligen, som en recensent sa, som man går in i. I den första novellen i Bli som folk, så det är som att kliva in i en dikt av... jag tänkte på Tranström eller någonting. Det är bara en massa härliga metaforer som handlar om naturen. Och man blir ganska vilse. Så här, vem är den här personen? Vem är jaget? Vem pratar? Var är jag någonstans? Och sen så blir man ändå helt indragen i det här fantastiska språket. Och det är nästan bra att jag lyssnade på den på ljudbok och Stina Stor själv läste då. För att om jag skulle försöka läsa upp det här för er med min stockholmska, det skulle bli jättekonstigt, skulle inte funka. Så en mening kan bara vara så här, att det, liksom nytt stycke så står det så, punkt. Eller som, eller istället för liksom, du vet. Det var som, ja. Blött, du vet, i markerna istället. Och en framför ett egen namn till exempel. Så mansdelarna som nypären dinglande under blasten, alltså potatis. Annelis bröst är som spenarna på Ove Jonssons stövartik.
Ja.
Och hon har ett helt unikt språk, verkligen. Hon, som Torgny Lindgren, och liksom spelar på den här norrländska, eller västerbottniskan i det här fallet då. Och det är ur ett barns perspektiv nästan, i flera av de här novellerna. Och man förstår att det är ett barn som, en ung flicka som... kanske inte helt privilegierad och kanske inte alltid förstår vad som händer i vuxenvärlden, gör fel liksom. Men utan någon slags, vad ska jag säga, men förstår inte.
Inga
att
pek. Hänger för.
Nej, hon skiter liksom i det. Jag bara är.
Alltså jag vet att du tyckte så otroligt mycket om den här, för den boken faktiskt talade precis hela sommaren, och du har sagt sådär att man måste, att du sa Peppi, du måste lyssna på den här just för att den är som bäst på norrländska.
Ja, nej, jag blev helt golvad. Det är nästan svårt att förklara utan att utan att kunna citera eller liksom, utan att jag tycker att den är så pass unik. Och jag, det jag undrar är så här, jag tror att det håller i en första novellsamling eftersom den här stilen är så speciell. Att det nästan blir över, alltså det språkliga blir nästan överordnat innehållet. Jag tror att det skulle bli ganska långrandigt i ett helt författarskap eller flera romaner eller så. Jag vet inte riktigt, men jag tror det. För att det är så, det blir sån, eftersom det är så poetiskt skrivet så blir det också rätt förvirrande och jobbigt om det är en hel roman och man fortfarande inte vet vem fan det är som pratar eller vad de är, och då tröttnar man på de här molnen som tussar på den, du vet.
Ja, nej, jag förstår precis.
Hon skulle aldrig säga att molnen som tussar, för hon använder aldrig sådana klyschor, men du förstår vart jag vill komma. Och som språknörd så tycker jag att det är underbart med att lära mig såna här lite jägarord som jag tycker som stadsbo, liksom en läga till exempel, när något djur har legat i skogen, vad det nu heter, eller någonting där gäddan brukar slå och hur man gör med olika vad fan så vet jag, knivar.
Ja. Alltså, Karin Svensson stadsbo, du romantiserar nu verkligen Norrland.
Ja, fast det är ändå jävligt hårt. Alltså, det måste jag säga. Det är inte någon idyll som hon målar upp. Det är rätt hemska relationer ibland och tragiska händelser och stor fattigdom bland alla de här, kärleken till naturen och så. Jag längtar inte dit, men det är verkligen som att bli inbjuden i en alldeles egen värld.
Ja.
Och det är ju en helt underbar läsupplevelse att glömma bort vem jag är och var jag är och så, för att jag vill bara vara inne i det här gäddfisket som den här nioåringen håller på med liksom.
Alltså jag har som sagt bara lyssnat på den första novellen, men jag kan faktiskt hålla med dig om att, eller för mig tror jag det funkar bättre generellt att lyssna på noveller än att lyssna på romaner, för det slutar alltid med att jag somnar under romaner, och noveller har liksom oftast en perfekt längd för att jag inte ska bli förvirrad när jag ska lyssna vidare, eftersom jag har sovit de senaste mellan en halvtimme och 2 timmar.
Jag tror att det är också så underbart att läsa en debutant som liksom är helt oskolad i Biskops Arnö, eller vad man ska säga. Hon bara skriver rakt på. Nu låter jag som att jag exotifierar här verkligen, men det känns som att hon, det är bättre att hon liksom inte, vad ska jag säga?
Hon känns friare utanför den här, på något sätt, debutanten kanske.
Och jag tycker att det är fantastiskt av Norstedts att ge ut den här boken som är så märklig på ett sätt av en debutant.
Du är inte den första som säger att den är så otroligt bra. Min kompis Jenny tipsade om den för liksom säkert ett halvår sedan. Kan det ha varit så? Men jag tror det.
Absolut. Den kom ju ut för kanske ett år sedan till och med. Jag vet inte. Den har funnits ute länge.
Så den är... Ja, den är väldigt bra. Jag ska lyssna vidare på den.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, everyone. I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
En annan debutant som är, tror jag, samma ålder är, som Stina Stor är Heidi Hakala, som är född 87. Stina Stor är född 82, va? Och som sagt, då känner jag Heidi. Hon är också journalist och vi har sprungit på varandra mycket i Helsingfors. Otroligt duktig kvinna som journalist och också som författare, visar det sig nu. Hon har skrivit en bok som handlar om en kvinna i 30-årsåldern som lever med en kille. Utåt sett har de allting bra, men den här kvinnan känner att det här faktiskt inte är tillräckligt. Samtidigt har hon ett jobb som många suktar efter. Hon jobbar som programledare på en kommersiell radiokanal och ska göra ett aktualitetsprogram. Och hon gör det tillsammans med en kille, och när killen släckar och låter henne göra all... Nej, men så det som killar ibland är på jobbet. Ja. Hashtag inte alla män, fast fan alla män. Är liksom free riders. Om någon annan gör jobbet så bara hänger de på. Och den här unga kvinnan i boken, hon är lite stressad hemma, för hon vet verkligen inte om hon vill fortsätta leva med sin pojkvän. Och på jobbet är hon jättestressad, eftersom folk räknar med att hon ska ta på sig mer och mer jobb, samtidigt som hon ska känna sig otroligt tacksam för att få ha det här jobbet som alla andra också vill ha. Och sen ja, så har hon en bästa vän som är en kille, och det blir lite svartsjuka draman. Och jag tycker att... Och det här är en bok som är liksom väldigt, Heidi Hakala är väldigt tydlig med sina feministiska budskap, och också med att förklara varför journalistiken är viktig, varför journalistiken är en del av en viktig del av en fungerande demokrati.
Ja, men jag tycker att det är bra att du säger att det finns ett sånt budskap, för jag tycker storyn spontant lät faktiskt ganska tunn. Det kändes som att det där har jag läst 30 gånger tidigare.
Ja, men jag tänker att den hör kanske den här Isabelle Ståhl-genren. Lite lutar åt Tove Schunnesson, och kanske lite det här Jack Hildén som vi talade om för några veckor sedan också. Det är liksom en genre av lite vilsna 30-åringar i storstad. Den utspelar sig i Helsingfors, vilket jag också älskar väldigt mycket. Jag tycker om att läsa om exakt var de går ut och dricker öl. Så liksom för mig är det så här Helsingfors-romantik. Men jag tänkte att jag kanske skulle läsa den en liten.
Påminner den lite om din egen roman kanske? Vackra människor?
Ja, men kanske lite faktiskt. För den handlar ju också om vilsna 30-åringar i Helsingfors. Men det finns många...
Jag tror tänker det liksom... jag faktiskt på Ted och Kai. Alltså Ted och Kai. Din kompis, författaren.
Ja, Kai Korka. Aha.
Ja, precis. Och hans den här, roman, den här skräckromanen som... Också var en ung radiopratare i Helsingfors i 30-årsåldern.
Ja, men det här var faktiskt en bok förresten som jag kände att de här huvudpersonerna hängde med mig ganska länge efter att jag slutade läsa den. Jag tycker det är alltid ett gott tecken när man funderar lite på hur de mår idag, trots att boken är slut. Men låt mig läsa ett litet utdrag, så får du en känsla av språket och liksom känslan i den här boken. Den här utspelar sig på redaktionen där huvudpersonen jobbar. Vi är tillbaka där igen. Vi pratar till varandra, men inte med varandra. Argumenten är som eldflugor som blixtrar till en sekund bara för att upplösas och försvinna i nästa. Jag känner att jag inte har några ord kvar för det här stället. Den sociala konstruktionen av mig själv, den roll jag måste vara här, börjar ta över hela mitt liv. Allt jag är och säger här kommer från en plats utanför mig själv. Jag säger bara tillräckligt för att upprätthålla en konversation, men jag ger ingenting av mig själv längre. Inte på riktigt. Jag berättar ingenting personligt för att jag inte känner mig trygg här. Ingen här vet hur mitt och Johans förhållande ser ut. Hur ångestfylld och stressad jag är varje morgon, eller hur trött jag är efter en natt utan sömn. Ingen vet hur jag mår bakom mitt leende, hur hårt jag får anstränga mig för att känna mig delaktig här. På väggen bakom Adrian, som sitter mitt emot mig, hänger ett gruppfoto. Vi ser alla så glada ut, poserar tillsammans med en plastpalm, och alla har hawaiikransar runt halsen. Henrik har en rosa hatt med flamingor på huvudet. Utifrån det foto ska man verkligen inte kunna tro att det här är en arbetsplats där leenden är en bristvara, om det inte är frågan om hånleenden. Sandra, hör jag Henrik säga, ni ska sända om en timme. Är du redo? Vad tänker du när du hör det här?
Nej, men jag tycker inte det låter så himla kul, måste jag säga.
Nej, du går inte igång.
Nej, för jag känner att jag har... Det kanske är för att jag just nu... Det beror ju på vad man är i för litterär liksom, fas. Det går lite i. Ibland är man sugen på liksom, spänningsromaner, ibland är man sugen på romantisk, ibland så. Och just nu så är jag mycket mer inne på de här lite exotiska, lite märkliga scenarios. Fastän jag brukar gilla... Alltså kontemporära liksom, relationsromaner. Nej, den här genren som du just läser, det brukar vara min cup of tea. Men just nu så känner jag, nej, men jag går inte riktigt igång på det. Men jag tycker att det är ett bra flow. Jag tycker om hennes språk, så att hennes okonstlade sätt att uttrycka sig. Ja, det är väldigt sådär opretto och det är... Ja, det märks att det är en journalist som skriver. Jag gillar det stuket. Jag säga.
Ja, får jag läsa en till mening förresten? Mm. Det här tycker jag handlar lite om det som vi också talar om mycket i den här podden. Hur det är att leva i ett prestationssamhälle där alla har ganska mycket frihet. Men med friheten blir liksom nästan ett fängelse. Så hon sitter och talar, Sandra som huvudpersonen heter, sitter och talar med sin terapeut. Så säger hon, jag hade nog varit mer livsduglig i disciplinsamhället, säger jag. I ett samhälle där någon annan drar gränserna. Jag vill så mycket och förlamas av tanken på att varje val är att välja bort någonting annat. Och det tycker jag det anknyter lite till den här moderskapsboken också. Att göra val är att få barn, det är som att välja någonting. Men då väljer man ju också bort någonting annat. Och det är väl alla val handlar väl om det liksom. Mm,
det är agony of choice. Och nu att vi har det här valmöjlighetens liksom förlamande kraft. Det var intressant, det var välfunnet. Även om det också är förstås lite av en klyscha med den här unga sökande personen som går i terapi också. Jag tror att det är för att jag blir lite trött på mig själv, förstår du, som jag tycker att det här är tråkigt, för jag tycker att det handlar om ego, jag tycker att det handlar om mig, det blev lite fel, men förstår du vad jag menar, att det är så pass stor igenkänning att jag blir lite så här. Gud, gosh, liksom, vad vi håller på, och det kanske är det som är meningen, att man ska känna så här, fan vad man håller på och frontar med liksom, hur bra allting är, som vi pratade om tidigare i podden här nu, och hur bra allt är hemma.
Men hör du, Karin, tror du inte att liksom det här otroligt individualiserade individfokusen snart måste ha nått sin kulmen, att vi kommer att gå in i någon slags fas där det kollektiva blir viktigt igen, där man liksom förstår att det som är bra för kollektivet är också bra för individen, och att man verkligen blir lyckligare av att göra någon annan lyckligare eller skapa liksom en liten bättre plats. Lyckan finns liksom inte i dig själv, trots att någon kanske säger så.
Ja, jag vill det, för att jorden håller på att brinna upp, och hur många prylar vi än har så kommer vi inte vara lyckliga ändå. Jag vill att det ska vara så. Jag hoppas att det är så.
Ja,
den här 2020, det är 1,5 år tills ni röstar bort Trump.
Ja, då fan gör vi det. Det ska bli otroligt spännande nu i höst också med de här mellanvalen i november i USA. Se om demokraterna tar till mer plats i kongressen. Hörde, jag vill ändå säga om den här boken, Heidi Hakalas, bara lite till. Den kommer alltså ut i 1 september, men nu har jag bara gjort en sån här full recension på den och pratat om den före den finns i affärerna. Jag vet att alla förlag hatar det, men förlåt då.
Förlåt så jävla mycket då, men vet du, jag tycker det är så himla bra att du lyfter finlandssvensk litteratur och fortsätt göra det, för att det här lilla språkområdet behöver. Nu lät jag så här klapp på huvudet. Nej, men det är fan bra. Alltså, det finns mycket bra som kommer från ditt land på
det finns verkligen
vårt gemensamma modersmål. Men du, Sara fucking Danius for president.
Från och med nu heter hon Sara fucking Danius.
Ja.
Alltså, jag får rysningar när du säger hennes namn.
Ja, hennes sätt att helt sakligt och i kronologisk ordning räkna upp alla händelser som ledde fram till att hon blev tvingad bort från sin plats som ständig sekreterare.
Ja.
Det var så magnifikt, tycker jag. Helt icke i affekt, så att säga.
Hon, nej, det var en sån värdighet.
Ja, som värdighet. Hon citerade ur advokatfirmans handlingar, alltså det som inte var sekretessbelagt. Hon citerade ur brev, allt som hon då fick, så att säga, citera, som inte var belagt med sekretess. Och det som fick mig att verkligen sätta kaffet i halsen var ju Horace jävla Engdahls så här fjäskiga sms till henne strax före jul. Bra, alltså så, vad var det, så här snyggt hanterat, eller du gör ett jävla bra jobb, kära Sara, sitter här på freden, vilket jävla bra jobb du gör, stödjer dig helt, bla bla bla. Horace går på jullov, kommer tillbaka och skriver en jävla drapa liksom i Expressen om att hon är den sämsta ständiga sekreteraren sen akademin instiftades och är bara vidrig, allmänt vidrig på så många sätt. Det är sjukt. Det är sjukt. Ja. Vad fan hände där?
Ja. Ja, men det är ju motsatt. Det är så otroligt slitet och ovärdigt. Det är verkligen, det är bara en liten smula till människa som gör en, som sysslar med sånt. Jag tycker ju att hennes bisatsen när hon säger att det här kommer att gå till historien kommer att få döma den här akademin och Horace Engdahl kommer att bli håkommen, eller att om han överhuvudtaget blir håkommen, det tycker jag är som en liten
en subtil käftsmäll, om man säger så.
Ja.
Historien kommer inte vara nådig någonting sånt, i synnerhet inte vad gäller herr Engdahl, om han ens blir ihågkommen.
Exakt så. Men hon spelar ju in det live i Radiohuset. Jag tycker också det var otroligt snyggt.
Men jag har upptäckt under sommaren, sist i stan, jag vet, men Jonas och Marks podcast som är jätterolig. Och de hade något litet extra avsnitt just där det stormade som värst kring akademin, och jag var ju tvungen att lyssna på det. Och Jonas gör en parodi på Horace Engdahl. Den är så rolig. Och vilket jävla trams den här Karl Engdahl har skrivit. Och ändå är han så upphöjd. Kvinnan, den fullbordade penetrationen är för evigt ett nederlag för kvinnan och för evigt en seger för mannen. Men vilket jävla tönt han är. Jag orkar inte. Och det är så skämsigt att han ens har varit ständig sekreterare liksom. Och här sitter Sara Danius och två jävla doktorstitlar.
Exakt.
Liksom. Burr. Usch.
Ja, men alltså me too. Det är ju verkligen en ny era som, det är ju liksom en, det är kejsarens nya kläder. Nu är världen det där barnet som säger att, men herregud, kejsaren är ju naken och pekar på Horace Engdahl och Emma Sandramän för den där sakens skull också.
Jag kan säga, jag har ofta synpunkter på Sveriges Radios val av sommarpratare och så, vilket alla andra har också, Jesp. Men i år så har de bjudit in så många frontfigurer i MeToo-rörelsen. Jag är så jäkla glad för det. Det är jag. Jag är faktiskt väldigt
Inte lyssnat på någon annan. Jag läste att Katarina Wenstamstal var superbra, men vem mer har pratat om MeToo-rörelsen?
Alltså, det var briljant. Och det var journalistiskt fulländat. Det måste du bara lyssna på. Stoffet vet jag att du redan kan, för du har läst så mycket Wenstam. Men sättet hon presenterade på, och jag har träffat flera medelåldersmän, ska jag säga, min bekantskapskrets, och i synnerhet i äldre män faktiskt, i min bekantskapskrets. Vet, så här, föräldrar till kompisar och så.
Ja.
Som har blivit helt chockade över sakernas tillstånd. Har liksom inte fattat det här med den här strukturella könsförtrycket som finns i Sverige.
Men vet
och
du,
andra länder.
Då känner jag att kanske det faktiskt är, alltså du menar att det här sommarpratet är kanske ett helt rätt format att tala om MeToo, eftersom det är ett format som verkligen når ut till dem som inte hänger på feministiska forum eller läser feministisk litteratur.
Ja, precis så. Ja. Det är så här, min pappa liksom, han skulle ju inte, jag tror inte han skulle läsa Wenstam om det inte, jo men möjligen när hon skriver i DN och sådär då, men Där är jag. Så jag har tvingat alla jag känner att lyssna på det här sommarpratet.
Det är bra. Då ska jag också göra det.
Och sen så finns det flera andra som var väldigt bra och några mindre bra. Men det är himla bra med den här appen faktiskt. Och jag känner precis som med böcker. Och om det inte är din grej, stäng av. Gå vidare i livet.
Hör du, jag har en lyssnarfråga ännu som jag kommer att ställa ur huvudet och inte läsa högt upp. Men det var en lyssnare som frågade om någon kan tipsa om bra litteratur som handlar om efter andra världskriget. Vad händer efter att Nazityskland föll? Vad hände då i Europa? Vad hände med liksom de som överlevde koncentrationslägren? Hur gick man vidare? Som någon av er som lyssnar på den här podden har bra tips på det. Jag kommer att ställa den här frågan också på Instagram. Men ni får väldigt gärna skriva in till oss på mellanradnapodden@gmail.com eller kommentera på Facebook-sida eller på Instagram. Tack på förhand.
Det var en jättebra fråga. Jag kan inte komma på något på rak arm.
Nej, det var någon som hade lyssnat på avsnittet vid Tara Mischling som jag tyckte väldigt mycket om, som också var en av de här årets böckerna. Mm. Och som hade börjat fundera på den här saken, att det vore intressant att läsa sån litteratur också.
Vad tänker du läsa nästa vecka?
Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag kom hem med en massa böcker från Sverige, men faktiskt inte vilken jag ska börja med. Kanske Maria Turchaninovs senaste fantasybok. För att få in mera finlandssvensk litteratur.
Jaha, du då? Det var lite otippat. Ja.
Ja, men jag ska inte göra henne på bokmässan, så att jag tycker att, och jag, såklart eftersom vi båda finlandssvenska känner jag henne också, men det tycker jag ska vara, ja men det är dags att läsa den nu, känner jag.
Ja, jag har inte faktiskt valt än. Det finns väldigt mycket kul i höst, och när jag kom hem från landet så låg det en massa spännande böcker här som hade kommit med posten under sommaren, så att jag vet inte, men jag har haft en lite, för att vara jag så har jag haft en ganska så här slow läsperiod. Jag har inte läst så himla mycket.
Vet du vad, det är okej, Karin. Såna perioder får man också ha. Det är ingenting att skämmas över.
Jag har mest läst massa fackböcker. Och det är inte så kul att prata om, för det är ju såna här ämnen som man nördar ner sig i liksom. Är man inte intresserad av ämnet så bara snark. Mm. Jo, och sen finns det 450 sorts hajar och en av hajarna, du vet. Det är sådär, det är typ värre än att lyssna på folks drömmar.
Ja, men då får du verkligen se till att läsa något skönlitterär tills nästa gång. Jag känner att det var för... Jag för generös där när jag sa att man inte måste. Nu börjar den nya säsongen av Mellanraderna-podden och då är det bara att läsa som bara den.
Det är bara att hugga i. Det blir underbart nu när kvällarna blir mörka. Ännu bättre.
Ja. Hör du, tack för den här otroligt mysiga sessionen med mig, Karin Gide.
Som alltid, Peppa Öhman. Och nu så ser jag framför mig att du går ut i ett strålande solig California ljus och bara typ springer bland palmerna ner i sanddynerna eller något sånt där som ni håller på med, eller typ skejtar eller något sånt där som ni gör i Kalifornien, yogar.
Ja. Jag kände faktiskt att idag, igår när vi gick upp till kafé och skulle köpa kaffe, tänkte vi var 20 personer på vårt närkafé och alla var klädda i tights, i såna activewear. Jag var den enda med liksom vanliga Stockholmskläder. Men jag kände att imorgon tror jag den här Stockholmsfasen har gått över och jag kommer också att klä mig i, ja, jag kommer att leva mitt liv bara i tights och t-shirt.
Fan vad härligt. Annars så kan, om du vill byta stil så kanske Paul Manafort säljer någon av hans så här ostrich-jackor för 15 000 dollar.
Strutsjackan. Ja. Du kanske får den på second hand för bara 10 000.
Ja.
Ja, hör du. Men ska vi tala mer om det nästa vecka?
Det gör vi. Puss och kram.
Hej då.
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.